Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Halmstad BK har rivstartat Allsvenskan 2024 i två efter sex omgångar. En av arkitekterna är Pelle Olsson som är assisterande till Magnus Haglund i HBK. När jag poddintervjuade Olsson våren 2023 talade han om hur Halmstad skulle etablera sig i högsta serien, om vad man lärt sig av säsongen 2021 då man åkte ur Allsvenskan, om att kritiken mot klubbens defensiva spel var för hård och om hur han och Haglund hittat varandra fotbollsmässigt. Pelle Olsson berättade även om spelarkarriären som tog honom från Gävle till Malmö FF och Halmstad, om varför han blev tränare, om den oerhörda succén med Gävle, om stämpeln från Gävleåren som suttit fast, om åren i Djurgården som slutade brutalt med sparken, om korsbandsskadorna som slog mot laget, om att bara älska att jobba med fotbollsspelare.
Halmstads BK spelar i fotbollsallsvenskan nästa år. Det blev ett faktum efter att jagande Växjölaget Östers IF förlorade borta mot Norrby i den näst sista omgången.
Magnus Haglund tog upp Halmstad för två år sedan. Nu gör han det igen här och nu finns han med Ramin.
Magnus Haglund och Pelle Olsson. Till att börja med, stort grattis gubbar.
Tusen tack.
Stort tack.
Sessionen i Superettan blev ettårig för Halmstads BK som i fjol blev klart för en ny uppflyttning till Allsvenskan. I podden berättar HBKs assisterande tränare Pelle Olsson om vad man lärde sig av den senaste säsongen i Allsvenskan och vad han och Magnus Haglunds lag ska göra för att etablera sig i Allsvenskan under 2023.
Ett bra fungerande lag hoppas vi, som jobbar hårt tillsammans och som är beredd att göra det som krävs för att vi ska bryta den här sviten som HBK har haft med de tre senaste försöken i Allsvenskan i slutet med degradering. Och det ska vi göra precis allt vi kan för att få stopp på den delen.
Och naturligtvis talar vi om Pelle Olssons tid som hyllad tränare i Gävle IF. Han under många år lyckades besegra oddsen och hålla lilla Gävle kvar i Allsvenskan med en mycket begränsad budget.
Alltså våran modell, den må uppfattas som defensiv, men vi lyckades ganska bra med spelarutvecklingen. Så vi fick några spelare som slog igenom väldigt bra och det fick ju sen ringa på vattnet att andra spelare lockades dit.
Och vi går givetvis även in på tiden i Djurgården. Den länge gick bra och där blåränna periodvis var ett topplag. Men där Olssons tid i klubben avslutades med en tung period. En period där Olsson bitvis själv funderat på att sluta.
Där var jag i princip beredd att sluta själv. Men så slog vi Helsingborg där på...
Varför var du beredd att sluta för trycket? Alla var
nej, men jag kände att det var... Jag vill inte vara den som... Belastningen på något sätt, om jag kunde vända någonting i det läget.
Båden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om Olssons egen spelarkarriär. sköt upp Gävle i Allsvenskan och sedan hamnade i topplaget Malmö FF. Vi talar om han och Magnus Haglunds gemensamma spelfilosofi och vikten av att ha en lokal prägel på laget i Halmstad. Och så talar vi om att Pelle Olsson hyllats av förbundskapten Janne Andersson, men också om den stämpel han upplever sig ha fått från tiden i Gävle. Och så talar vi om att Olsson gärna tar ett nytt huvudtränaruppdrag i framtiden. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
59.
Bo?
Stockholm, Halmstad.
Familj?
Sambo, Anna. Två vuxna söner, Adrian och Gustav.
Utbildning?
Ja, bara gymnasial ekonomi vad det gäller den, vad säger man, civila delen och högsta tränarutbildningen också förstås.
Lön?
Måste man säga det? Nej, den håller jag för mig själv.
Vad kör du?
Jag kör en Audi A3.
Vad läser du?
Deckare.
Vad tittar du på?
Fotboll mest, serier när jag har tid.
Vad lyssnar du på?
Tåström alltid. Försöker väl att mixa upp spellisterna lite grann, men alltid Tåström som grund.
Vad spelar du på?
Nej, ingenting. Vad jag vet.
Vad är den främsta merit du har i fotbollens värld?
Vad fan är det? Att jag har hållit mig kvar så länge i branschen. Nej, vi var ju 9 år med Gävle Allsvenskan utan att komma på över halvan i och för sig. Vi var ett cupfinal en gång där med Gävle 2006. Djurgården kom vi 6-7 av mina år där.
Vilket är ditt favoritlag och varför just det laget?
Just nu har jag inte någon sån här favoritlag på det sättet. När jag var mindre höll jag på Leeds. Jag höll på de bästa. Jag uppväxt i Gävle trakten så höll man på Brynäs. Jag höll på Malmö FF i fotboll också när jag var liten. Men just nu så har man fullt med sitt eget lag och följer det. Liksom jag följer inget lag just nu.
Du är ju gammal spelare också. Finns det någon tröja eller någon sån grej du har bytt till dig som du är glad att du har?
Nej, det är det väl inte. Jag behöll min tröja i den sista U21-landskampen i kvartsfinal mot Italien 1986, U21-EM. Som inte var i turneringsform då, utan som var med i utslagsform, hemma borta matcher. Så den landslagströjan behöll jag, det var bra.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag tänker faktiskt inte mycket på sådana saker, utan jag anpassar mig till de regler som är och försöker att hålla mig innanför dem.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vilken är den största upplevelse du har haft i något fotbollssammanhang?
Det var en svår fråga. Jag gick upp i Allsvenskan som spelare med Gävle, ska jag tro, 1982 var det.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det då?
Jag har jobbat på bank tidigare i början av, eller under min spelarkarriär jobbat på bank och någonting i den stilen hade det blivit.
Hur är du som bilförare?
Kör något lite för fort, men jag har väl hyfsat koll ändå tycker jag.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När det behövs.
Om vi tar bort gymnastik som det hette på vår tid, inte idrott och hälsa. Vad var du bäst på i skolan?
Matte.
Vad gör dig riktigt lycklig?
En seger i en allsvensk match.
Jag träffade här Pelle Olsson i Halmstad. Ni är tillbaka i Allsvenskan igen. Vad kan vi vänta oss av Halmstad 2023?
Ja, ett bra fungerande lag hoppas vi, som jobbar hårt tillsammans och som är beredd att göra det som krävs för att vi ska bryta den här sviten som HBK har haft med de tre senaste försöken i Allsvenskan i slutet med degradering. Och det ska vi göra precis allt vi kan för att få stopp på den delen.
Senast så blev ni ju ansedda som lite defensiva och kanske lite tråkiga. Ute i Gävle 2.0. Men det gick inte på något sätt. Hur tolkar du det epitetet Gävle 2.0?
Nej, men det var, jag kan säga att hålla med om det de första tre omgångarna, men sen håller jag inte med om det ett dugg. Det finns ju i den här världen väldigt mycket statistik nu för tiden. Utan gör man 21 mål som vi gjorde och släpper in 26, att det blir så lite mål, då blir det väl, det blir en sanning som är svår att fighta sig emot, och vi har inte brytt oss om att fighta sig emot det heller. Men jag skulle kunna sitta här och ta upp en massa tid av att och berätta om all statistik som fanns, hur många gånger vi var inne i offensivt straffområde kontra motståndarna var inne i vårt straffområde. Vi var trea, fyra i ligan där. Vi slog tredje mest inlägg. Vi hade...
Vad var det som brast då?
Ja, det var effektiviteten. Effektiviteten och den här känslan av jakt. Där det var några situationer som gick emot oss som ledde till att vi hade mer stress i nästa läge. Men vi höll ju en väldigt bra nivå spelmässigt. Vi, liksom alla matcher levde hela vägen. Den största förlusten var 2-0 mot Blåvitt borta. Alla andra matcher var uddamål. Vi var med liksom hela vägen in. Men vi hade förtvivlat svårt att få till de avgörande sekvenserna. Och då räckte det bara till en kvalplats. 32 poäng har ju ofta räckt till mer än en kvalplats. Men just då så, den säsongen så blev det så. Att det blev kval, och då var vi inte bra. Och då blev vi dessutom bortamålsregeln sista offer, kan man säga. I och med att vi vann bara med 1-0 borta. Och när det då blir 1-0 till Helsingborg tidigt här på Örensvall, så är det liksom en fördel för dem just med bortamålsregeln.
Om man då säger att ni gjorde en bra säsong i Superettan, tar jag tillbaka. Hur ska ni höja effektiviteten om ni ändå tycker att det fanns statistik som pekar på att ni var bättre än den stämpeln? Hur ska ni höja effektiviteten?
Ja, hur? Alltså det finns ju inte så mycket annat än att jobba vidare i den här världen som fotboll är. Det gäller att jobba hårt, och såklart att vi kan skruva på vissa saker i vårt sätt. Hur vi bemannar straffområdet, hur vi försöker få in bollen i straffområdet från olika lägen. Och sen är det spelarnas skicklighet är ju trots allt också en viktig faktor, och då har vi skyttekungen i Superettan från i fjol med i truppen nu, Viktor Granat. Och vi har tvåan i skytteligan, Alexander Johansson, som har fick sitt genombrott hos oss förra året i Superettan. Vi hoppas ju att de två kan lyckas bra på allsvensk nivå också. Det vet ju vi som har varit i allsvenska miljön i många år, att det inte är någon självklarhet i det. Utan det gäller ju att att vi utvecklas, både de som spelare och vi som lag.
Ni har ju tagit ett par spelare från Skövde, Gustav Friberg bland annat. Blir det mycket inkast nu och Tobbe Linderoth fotboll?
Ja, tyvärr så blev ju Gustav skadad på sin sista träning i Skövde. Så han bröt ett ben i foten. Och det gör att han inte har börjat träna än med laget. Så han är borta en
så bra, långt in bra. På nästa... kommande säsong.
Ja, alltså den här säsongen han skadade sig i december.
Ja, det vet jag. Men... Ja,
så att han är ju inte i träning än så länge med laget, utan han har börjat löpa den här veckan tror jag. Så att vi räknar med att han kommer in under säsongen, men när är svårt att säga. Och hans egenskaper med långa inkast, den kommer vi använda oss av, absolut.
Ja, för att nu har jag varit i Halmstad här under dagen och det var många som pratade om det. Blir det liksom det långa inkast som HBK kommer att köra och hoppas på det?
Självklart kan man inte bygga ett liv på långa inkast, det är ju givet så. Utan det kommer att, spelet innehåller en väldigt massa delar, och så blir det en del inkast i matchen. Det gäller att ta tillvara på dem om man har de egenskaperna i laget.
Vad betyder det att få tillbaka Al-Almari från Blåvitt?
Ja, det betyder en hel del. Han är en riktigt bra spelare och han akklimatiserar sig snabbt i laget. Han känner till hur vi tänker. Även om vi formerar oss lite annorlunda så är han snabbt inne i det hela. Och det har ju visat sig också i de här matcherna som han har spelat.
Är det några av tappen som svider? Samuel Kron gick till BP och Sadat Karim har försvunnit till utomlands och så. Är det något när ni känner att ni fick ju till exempel behålla Baffo, men är det några av liksom tappen som ni känner?
Vi fokuserar såklart på de spelare vi har här, och då är vi väldigt nöjda att Baffo blev kvar. Det kändes som han känns ju som en spelare som som dels höjer sig i den allsvenska miljön och dels har en väldigt hög nivå. Så han, vi vet ju när han gjorde sina absolut bästa matcher i förra sessionen i allsvenska nivå, de riktigt tuffa matcherna där han verkligen visar sin bästa sida, och då är han en riktigt bra spelare.
Håller Andreas Johansson fortfarande?
Ja,
självklart. Hur är det möjligt?
Ja, men han är ett unikum. Han är otroligt seriös, han är otroligt noggrann och en otroligt smart spelare. Så han är fantastisk.
Tittar man på hela trupp så är det rätt stark lokal förankring. Hur viktigt är det för föreningen, och hur mycket spelar du och Magnus Haglund in i den liksom processen?
Nej, men det är viktigt för HBK. Jag tror att just som vi, som sagt, HBK har åkt ur allsvenskan några gånger men alltid kommit tillbaka de senaste. Jag har inte gått direkt alla gånger, nu gjorde det den här gången. Men det tror jag har att göra mycket med att det blir inte så stor omsättning när man är ett lokalt lag. Alla försvinner inte från truppen, utan det blir en trupp som kan vara någorlunda intakt även om man åker ur. Och det var det ju för oss när vi åkte ur. Så vi behövde inte börja om från noll, utan även om vi började i en uppförsbacke i och med att det var en otrolig besvikelse att åka ur allsvenskan 2021. Så det satt ju lite hos oss alla när vi startade om, men vi skakade av oss det och gjorde en bra sång. Men jag tror att den lokala prägen är viktig ur den synvinkeln. Och sen är det ju viktigt att få fram egna spelare, det är jätteviktigt för alla klubbar.
Ett par talanger, Erik Ahlstrand, Kasper Karlsson, vad ser du hos dem?
Ja, båda spelar ju. Erik kan man säga gick ju från att vara en spelare som var precis utanför startelvan i allsvenskan till att bli en helt given, väldigt, väldigt viktig spelare förra året. Och jag tror, som man tittar på försäsongen nu, så tar han ytterligare steg. Han är en riktigt duktig spelare. Kasper är ju också en extrem talang, han är född 05 så att, och spelar ju ordinarie hela hösten förra året och har ju spelat en hel del i år också, så att han är ju en spelare som är i ständig utveckling. Båda de är ju ständig utveckling. Det är ju det som, att man har sådana spelare i laget, truppen är ju på något sätt en motor för hela lagets utveckling. Ante är fantastisk och är ju med och hjälper till med utvecklingen, och Baffo är fantastisk spelare, men de är ju, har ju passerat 30, Ante till och med 40, och kanske de är där de är, där de kan vara resten, medan de här grabbarna ska ju bli bättre varje vecka som går, och då åker laget med på den utvecklingen.
En del av, får man väl säga, för svenska klubbar i stort, men jag menar mindre klubbar till exempel som Halmstad och så, jag menar just vikten att ta fram egna spelare, delvis också för att sälja. Jag menar, nu är det ju långt tillbaka, var ju för din tid, säger Haksabanovic, man fick mycket pengar när han gick till West Ham, men jag menar Wiedesheim, Paul och Kurtulus lämnade gratis. Hur ska ni göra för att liksom få snurr på det så att ni även får betalt för spelarna?
Nej, men det är ju en process som pågår hela tiden med försök till förlängning av kontrakt, och det i några av de fall som har lämnat man har ju inte lyckats att förlänga kontrakten, och det är ju ingenting som, den frågan äger man ju inte själv helt och hållet, utan det är ju ofta ligger det i någonting som stavas ekonomi, och där, är man en mindre klubb och det finns större klubbar som simmar runt den, så är det är ju en kamp. Det är en kamp för alla mindre klubbar.
Hur delaktiga är du och Magnus Haglund i de diskussionerna med klubben? Liksom hur mycket man vågar satsa? Dels att binda upp i förlänga kontrakt, alltså förlänga med spelare som ju vill ha bättre lön helt enkelt, kontra också värva in.
Jag är inte inblandad i den, utan Magnus är ju manager, han som är med, som deltar i styrelsemöten och deltar i de diskussionerna. Det är ingenting som jag ägnar mig åt.
Hur känner du ändå kring att ni just tappar spelare som man inte då får in pengar? Då är det ju svåra att ersätta. Hur ser du på det?
Ja, men det är bra. Sån är verkligheten. Jag har jobbat jävligt många år, så att jag är van med det mesta vad gäller den delen.
Det på något sätt, du har ju egentligen ett långt förflutet i Halmstad på det sättet att du spelar. Det här är ju för länge sedan och så du känner ju klubben väl. Örjansvall är ju härlig så att säga, samtidigt pratar man om det här ny arena och så, hur viktigt hade det varit, jag menar du var i Gävle, ni fick ny arena och så, hur viktigt hade det varit för HBK att få ny arena?
Jag har faktiskt inte samma där. Jag har inte satt mig in i det så mycket, den problematiken. Jag tycker Örjansvall är en härlig arena som den är, eller den ligger fantastiskt, och det är en bra arbetsmiljö runt träningen och allt det här för oss. Men det är klart att saker och ting kan utvecklas, och det är viktigt att klubben har det tänkandet, både vad det gäller matcharena och vad det gäller träningsarena. Som tränare då vill man ju skapa den bästa möjliga vardagen. Det är ju viktigt, och det blir ju ingenting går utan det andra på något sätt. För att vi ska kunna få en bättre vardag så behöver vi få in mer pengar. För att få in mer pengar så kanske vi behöver en bättre arena. Och det är den analysen som styrelsen har gjort, och då vill man ju jobba med den frågan. Och nu har det stannat av det projektet på Sannarp, och man pratar mer om hur man ska kunna utveckla Örjansvallsområdet istället.
Hur är det att ha gått från att ha varit mestadels huvudtränare till att vara assisterande?
Jag var ju assisterande i början av min tränarkarriär. Det viktiga för mig är att få jobba med fotboll i vardagen. Liksom. Man är ju ett team, och det har ju varit, även när jag var huvudtränare så var jag en del i ett team. Det är i och för sig då, tog det slutliga besluten oftare. Men det är inte så stor skillnad egentligen i vardagen, utan det finns en del saker såklart som jag slipper. Men bland annat liksom just den här styrelsekontakten och de delarna, mediekontakten är mycket mindre. Så att
tycker du till och med att det är skönt att vara assisterande?
Det finns fördelar med det, men det är klart att om man varit huvudtränare så finns ju saker i det som inte saknar, men som det viktiga känner jag med det är ju att om jag hade samarbete med Magnus, jag känner att jag inte hade någon påverkan, då vore det liksom ganska tråkigt. Men i det här fallet så känner inte jag, det är ju liksom oftast, det är ju nästan 99% är det ju konsensus, om inte 99,9 i de beslut vi tar. Och Magnus har det slutliga ansvaret, och han har huvudansvaret, och då tar han dem det sista om det är det som behövs. Men vi är ju nästan alltid eniga. Det är ju en process, om det gäller laguttagning eller spel, hur vi ska ställa upp laget inför nästa match formationsmässigt, så är det ju alltid en process under veckan eller under en period där man lyssnar på varandras argument, och ibland så ändrar man sig och tycker lika som den andra. Men det är han som har han tar det slutliga beslutet, om man säger.
Om jag tittar utifrån när du var huvudtränare i Gävle och ni höll kvar parallellt, då hade ju Magnus Haglund en karriär i Elfsborg, det blev SM-guld och ena. För mig var det liksom, ja, om inte 180 grader ifrån varandra fotbollsmässigt, så nästan 180 grader, det vill säga så långt ifrån man kan komma. Hur kan ni samarbeta?
Nej, men vi är väldigt nära varandra vad det gäller fotbollsfilosofiskt. Absolut. Och vi har lärt känna varandra genom att se upp. Och under de här åren efter jag hade varit i Djurgården så pratade vi om att vi skulle försöka jobba ihop någon gång i framtiden.
Och sen, håller du med mig om att Elfsborg under Anders Svensson-eran och Gävle under din era, att det var ändå två olika fotbollsfilosofier, åtminstone för oss som kanske inte har lika skarpa fotbollsögon som ni har. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. De var ju ett lag som hade, vad ska man säga, de hade ju otroligt, fick ju en väldigt snurr där med nya arenan och med hemvändare, och hade ju ett väldigt bra och starkt lag.
Jag spelade en offensiv fotboll, vilket inte jag alltid upplevde i Gävle.
Gjorde du inte?
Nej.
Nej. Men de spelade ju i toppstriden hela tiden. Magnus tog väl medalj 7 år på raken eller någonting sånt där. Så de var ju, det är ju vilken ände i den tabellmässiga hierarkin man är, hur matcherna ser ut ofta. Om vi gick ut till en fotbollsmatch så ville vi ju gärna ha bollen och anfalla nästan hela tiden, men det finns ju ett annat mått som är viktigare för min del, det är att vi vinner matchen, och ibland så fick vi ta till de medel som behövdes för att ta de poäng som vi behövde i olika lägen.
Hur, om du säger att ni ser på fotboll på samma sätt, hur ser Haglund Olssons fotbollssyn ut?
Ja, det är att vi spelar positionsförsvar till att börja med, ganska tydligt. Vi spelar ett tydligt anfallsspel där bollinnehavet i sig är inte det viktigaste, utan vi är relativt direkta. Och där kanske Magnus, om man hade Anders Svensson i laget, inte var lika direkta. Det är på något sätt självklart. Och var ju också en annan ända av tabellen, som sagt. Vi försöker ha tydliga roller till spelarna. När de går ut så är de bra förberedda. Vi försöker ha tydliga strategier i alla spelets delar. Men bygger mycket på att vi försöker försvara oss tillsammans och jobba hårt som någon slags grundbas i det hela. Och vi försöker ha ett väldigt tydligt anfallsspel.
När ni jobbar, hur jobbar ni ihop? Jag vet inte om Reine Almqvist fortfarande är involverad. Han var ju involverad. Det är han inte.
Nej, han jobbade ju inte. Han var ju inte ute på planen speciellt ofta. Jag är ju ute på planen varje träning. Vi är ju fyra tränare plus en fystränare i teamet som är ute varje dag. Så vi är fem tränare på planen.
Och Magnus Haglund är inte ute på...
Jo.
Han är ju chef. Så han är ingen engelsk manager som sitter på kontoret och ringer agenten?
Nej, han är chefstränare. Johan Bergström, som också kommer från Gästrikland, är assisterande tränare och jag är assisterande tränare. Johan och Anton fasta situationer ihop med målvaktstränaren Dennis Nilsson. Och jag har hand om analyserna av motståndare och av våra egna matcher. Att stycka upp de matcherna efter de är spelade.
När du kom till Halmstad 2021 så vet jag intervjuade Janne Andersson. Han klassade dig som årets värvning i Allsvenskan, känner du säkert till. Jag såg att Rickard Norling hade snappat upp det. Vad är det du tror som gör att liksom, du är så ansedd att förbundskaptenen pratar om dig som årets värvning? En assisterande tränare brukar sällan klassas som det.
Nej, det var ju vänligt sagt av Janne. Nej, det är väl helt enkelt för att jag har sånt plus på honom i statistik genom årets lopp. Så att under hans tid i Halmstad och i när jag var i Gävle och han var i Norrköping och jag i Djurgården. Så jag tror att totalt sett har faktiskt plus. Jag tror det är det som gör. Nej, jag vet inte. Vi ligger ganska nära varandra i fotbollsfilosofiskt också. Hur vi har byggt lagen och så. Och mött varandra väldigt många gånger och. Och han har väl satt någonting i lagen som jag har haft ansvar för som han har gillat.
Kände du något tryck av det epitetet?
Nej, absolut inte. Det var bara roligt.
När du ser landslaget och Jan Andersson nu har svängt tillbaka till det han kanske gjorde i början, om vi bortser från Nations League där det var lite mer offensivt. Gillar du det du ser svenska landslaget göra?
Ja, alltså landslagsfotbollen är ju väldigt speciell. Man har ju väldigt lite tid på sig. Och det som där gäller att få det att fungera när matchen är 2-3 träningar bort. Och det har ju de lyckats otroligt bra med. Och sen så finns det ju en annan del i det hela, att det gäller att hålla spelarna friska. Och det har varit inte helt perfekt med vad det gäller den delen på de senaste samlingarna, eller några av de senaste samlingarna. Men jag tror att de har rätt bra koll på just nu att Belgien och Azerbaijan här i slutet av mars kommer att visa sig att man är på rätt spår igen.
Om du ser till din egen karriär så du var ju själv inne på det. Du sköt upp Gävle, din moderklubb gissar jag, i Allsvenskan. Tidigt 80-tal, första gången i Allsvenskan. Hur var det?
Ja, det var ju väldigt härlig tid. Vi hade ett väldigt ungt lag och vi hade precis klarat oss kvar året innan, som var mitt första år i klubben. Och då att gå upp där med i kvalet var ju liksom speciellt. Det var fyra lag som kvalade. Det var fyra lag från division 1-serien eller om det är till division 2-serien till och med. Så vi kvalade mot Kalmar och gick upp. Det var före det en väldigt dramatisk säsong med Djurgården och Sandviken och Gävle i trippel race där. Så det var en väldigt rolig säsong och väldigt härligt lag och gäng som vi hade.
Men det blev ju inte så långvarigt som spelare i Allsvenskan och Gävle, utan du lockades ju vidare kort därefter eller något år senare till Malmö.
Precis.
Då var ju Malmö lite up and coming. Jag gissar att du var sommarproffs och så. Var du det i Malmö?
Nej.
Men du lockas i varje fall till Malmö FF.
Ja.
Hur gick det till?
Ja, vi åkte ur 84 med Gävle. Och Malmö hörde av sig där. Jag var hit också till Halmstad då. Och Brage var jag att träffa också. Men Malmö ringde, så var det svårt. Man var i Europacupfinal 6 år tidigare eller 5 år tidigare. Svårt att stå emot det. Så att jag kom till klubben 85 då. Men blev bara kvar en säsong. Konkurrensen var hård och jag skadade mig. Jag var inte speciellt lyckosam. Så jag gick till Halmstad året efter istället.
Hur var det ändå att komma från Gävle där du... Ja, fanns inte samma fotbollstradition. Det är ju annat om du hade kanske klivit in i Brynäs hockeylag. Men att komma då till Malmö FF och det lag som tog form där 85 och som ju vann både ett antal SM-guld och framförallt en rad allsvenska titlar som inte gav SM-guld där under en rad år.
Nej, ja, det var ju så speciellt såklart. Jag hade ju Gävle, så var jag ju en ung spelare som var med i U21-landslaget. Jag hade en hög inte status, ranking i gruppen såklart. Men att komma till Malmö där, det fanns en liten annan typ. För det första så var det ju så lokalt förankrat där då. Jag tror det var av de 22 spelarna i omklädningsrummet, tror jag var 19 skåningar. Och sen var det Hasse Borg och så var det Jonas Tern som kom samtidigt som mig. I övrigt var det bara skåningar, så jag var ju en udda fågel på det sättet. De tyckte jag var en riktig lapp där. Och jag kom ju samtidigt som Roger Ljung, Jonas Tern, Leif Enqvist och Roy Hodgson. Vi kom samtidigt. Så att en av dem som kom då har inte varit med i VM än så länge.
Och det,
är jag. Så ja. Jag avviker där lite grann. Men det var ju ett intressant år. Och det var för min tränarkarriär som var inspirerande. För Roy, liksom, att spela ett år under Roy var ju jäkligt givande, måste jag säga.
Vad
men
gav
sportsligt
han?
Sett gav det inte så mycket.
Vad gav han dig?
Nej, det var just det som vi var inne på tidigare här med att han stod ju för en otrolig tydlighet. De engelska coacherna då, när man träffade på dem, jag hade ju Stuart en kort stund här i Halmstad också, var ju väldigt tydliga. Och man själv gick i tränartankar, i mitt fall kanske lite för tidigt, så var ju det jäkligt inspirerande.
När insåg du att Malmö FF är inte rätt för mig sportsligt?
Nej, men det kände jag, kommer inte ihåg, det är ju så extremt länge sedan, så att jag kommer faktiskt inte ihåg så, utan det, jag hade ju varit och hälsat på HBK innan och då var det naturligt att jag lämnade efter att spela så lite.
Hur var det att komma till Halmstad då?
Nej, det var trevligt, jag gillar HBK från första stund och klubben har alltid haft en stor plats hos mig i mitt hjärta, så att det var en härlig klubb under Stig Nilssons ledarskap. Och några av dem som var uppe och jobbade på kansliet är ju fortfarande kvar, fascinerande nog. Så att det var trevligt. Jag kände många av spelarna sedan tidigare. Det var enklare för mig var det att prestera och enklare i de förutsättningarna.
Du var här ett par säsonger, sen vände du hem igen. Vad var det som gjorde att du på något sätt gav upp då, eftersom Gävle var på en annan nivå?
Nej, vi var på samma nivå då.
Ja, okay.
För HBK, vi åkte ur 87 och då var det att flytta hem till Gävle som var också i näst högsta divisionen, så att jag hade hemlängtan helt enkelt.
Du säger att du tidigt hade tränartankar, hur kom det sig?
Ja, det kan man fråga sig, svårt att säga, men jag har alltid varit liksom taktiskt intresserad. Även jag spelade bandy när jag var yngre och då även där liksom hade jag upptagen av helheten för mycket kanske. Jag skulle koncentrera lite mer på mig själv.
Vad gjorde att du gick det spåret ändå?
Att bli tränare?
Ja.
Nej, det var... Jag spelade egentligen bara till jag var 25. Sen på 3 år så hade jag 2 hälseneskador som gjorde att jag spelade bara 7 matcher på 3 år. Så kom jag tillbaka mitt 29:e år, om man säger, då var jag mest förbannad eller besviken på min egen, antingen förbannad för att jag hade ont någonstans eller besviken för att jag inte levde upp till mina egna förväntningar. Så då kände jag att jag ville lägga av helt enkelt. Efter några år kanske jag tyckte att jag borde hållit i något år till, men det var det beslut jag kände var rätt då. Och då var också assisterande tränare uppdraget i Gävle ledigt. Så då jobbade jag med Stefan Lundin där i 3 år som assisterande.
Vad var det som gjorde att du lockades fortsätta?
Nej, men det är en stor förmån i livet att få jobba med det som har sitt stora intresse på heltid. Så jag blev heltidsanställd tränare i Gävle från 1 januari 96. Så att det var en stor möjlighet som jag inte liksom ville missa.
Du är ju involverad då i slutet på 90-talet när ni kvalar till nya Superettan. Café Opera. Hur förstått att det inte är kanske några roliga minnen?
Nej, det var ju så att man fick, det var ju 14 lag i serien, man fick ju kvala som sjua. Och vi låg bland de sex bästa i 25 omgångar och en halvlek. Och i den 26:e omgångens andra halvlek åkte vi ner på 7:e plats. Och så hamnade vi i kval och så spelade vi mot Café Opera. 0-0 borta, och alla tror att det är klart liksom, när man har 0-0 borta. Och jag visste att de var bra, jag var och tittade på dem några gånger. De var ju bra, ett bra lag. Och så åkte vi dit på 2-2, bortamålsregeln. Så då fick vi starta om i division 2 som det var. Det fanns ju ingen division, det fanns ingen etta då på den tiden, utan det var ju superettan och sen var det division 2.
Redan nästa år tar ni ju klivet upp, och på något sätt är ju det början på den som sedan tar er till Allsvenskan. Vad är det ni hittar i Gävle? Jag vet att du jobbade ju med Kenneth Rosén som ju tyvärr gick bort 2004. Men vad är det ni hittar i Gävle som ni bygger grunden till?
Ja, alltså vi hade ju när under 90-talet, så när Stefan Lundin kom tillbaka till klubben, så hade vi börjat med att försöka liksom ha en högre nivå på själva verksamheten generellt, och men med lokala spelare var det ju. Så vi jobbade ju på där med de spelarna, och jag lämnade ju efter 10 år då, hade börjat 93, och efter 10 säsonger 2002 så gick jag till Örebro och jobbade där i 2 år. Och då var Kenneth tränare. Och då fick man en träff där andra året och gick upp i Allsvenskan då 2004 med den här gruppen som hade jobbat ihop väldigt länge. Samma spelare hade gått upp ifrån tvåan 2000 upp i Superettan. Och samma spelare var också stomme ett par tre år in i Allsvenskan sen. Sen blev det ju nybygge. Men det var ett väldigt bra gäng spelare som, det var väldigt lätt att vara tränare och ledare. Det var väldigt otroligt lojala spelare, otroligt som var liksom tacksamma när de kom upp. De var ganska sena i karriären, men de kom upp i Allsvenskan och fick bättre förutsättningar. Både fler kronor och ören, och vilket gjorde att de kunde kanske jobba mindre och närma sig en proffstillvaro. Och det gjorde att de sträckte ut sina karriärer och var jävla, en väldigt bra grupp och som präglade klubben under alla mina år där. Fast de då lämnade ju allt eftersom, de grabbarna.
Om man går tillbaka till att liksom Gävle IF tar klivet i en så hockeydominerande stad med Brynäs och så. Hur var det att försöka staka till sig någon slags rättighet i stan, både när det gäller förutsättningar, träning, arena, alla sådana saker?
Ja, och det var ju såklart en utmaning med att marknaden, sponsormarknaden framförallt, den var ju såklart urplockad till stor del. Gästrikland har ju haft stora framgångar på det gäller lagidrott, vad det gäller Brynäs som har alltid tillhört den högsta serien, och sen Sandviken bandy som har varit 25 säsonger på raken i semifinal, liksom alltid haft framgång. Så men det fanns ju ett fotbollsintresse som visade sig de första åren. Och jag hade ganska bra publiksiffror de första åren. Men då byggdes Gavlerinken om till en ny modern arena. Och de fick en stark konkurrensfördel där också. Förutom att en tradition som fanns såklart. Så det är klart, det var en otroligt tuff konkurrens.
Kunde man bli förbannad på det liksom?
Nej, inte förbannad, utan vi jobbade med att skapa så bra förutsättningar som oss förmodligen, men förbannad kan man inte vara. Utan det var så otroligt. Jag hade själv säsongsbiljetter, vad det hette på den säsongsbiljett som det hette på 70-talet, alla år med min pappa på Brynäs matcher, så att det är såklart jag inte var förbannad på Brynäs, men det var ju klart, det var inte helt enkelt att komma, att vi fick ju heller ingen ekonomisk utveckling, utan klubben stod ju och stampa, och när jag lämnade då de åren, de 8 av de åren, så var liksom, det var runt 25 miljoner, sen man brodde på om vi hade sålt någon spelare eller inte i omsättningen. Det är otroligt svårt att bedriva professionell lagidrott som nummer 2 i en landsortsstad. Det är inte enkelt. Och det finns väl någon som gör det just nu. Men i Gävle lyckas det ju i 12 år i alla fall.
Hur var det just i kampen om talanger? Att, jag kan tänka mig att många på automatik valde man att spela ishockey.
Ja, det är såklart en annan hockeykultur än det fotbollskultur. Så att det var en kamp, och det finns, det var ganska dåliga träningsförhållanden under ett 11 månaders perspektiv som man behöver ha bra för att kunna bli bra i fotboll. Där, men vi fick hall till slut och det var en 7-manna-hall och så att, men det var ändå, det är inte helt enkelt, och inte kommit fram jättemycket allsvenska fotbollsspelare från Gävle genom, eller Gästrikland genom årens lopp.
Du var ju assisterande i Örebro SK, men det är väl så att du tar över efter Kenneth Rosén som när han går bort. Hur upplevde du det?
Nej, det var så att vi hade ju jobbat 2 år i ÖSK, och det var ju en process där om ÖSK skulle bli tvångsnedflyttad eller inte. Och då fick jag en fråga från Gävle om jag ville bli kanslichef. Någon slags klubbchef. Och det tackade jag till. Och då när jag började 15 november så då var ju Kenneth så sjuk. De hade gått upp i Allsvenskan 23 oktober. Men han var ju jättesjuk och var inte med i processen speciellt mycket. Utan det blev ju jag som en sportchef. Han hade ju haft det uppdraget. Men jag fick ju ta över sportchefsjobbet direkt. Och sen så gick han bort 27 december, dagen efter tsunamin. Så det var en väldigt speciell känsla. Det var ju, det stod ju på något sätt stilla i klubben i det läget. Men då tog styrelsen ett beslut att ge mig frågan i alla fall om jag var beredd att ta det. Jag hade ju varit tränare så många år där innan. Det är klart det är speciellt att vara tränare i sitt hemstadslag på något sätt. Men jag valde att ta mig an det. Och vi var ju otroligt nedgångstippade. Vi hade en snittsiffra på 14 lag i serien, en snittsiffra på 14,0 i tipsen. Så att det var ju att slå underifrån verkligen. Och men vi lyckas fixa det.
Hur var den känslan att inför säsongen just var så nederlagstippad?
Det var ju svårt i början att värva spelare. De första 7 spelarna som kom och besökte Gävle, jag försökte värva, de tackade nej. Men allt eftersom så tickade in lite spelare.
Varför tackade de nej?
Nej, men förutsättningarna var för inte tillräckligt lockande ekonomiskt, och Vi vill ju inte sätta klubben vi riskar ingenting, utan vi utgick från att klubben skulle överleva även om det blev 1 år. Vi skulle inte ha bundit upp oss i kontrakt som gjorde det omöjligt att det allsvenska året skulle bli ett sänke för klubben i framtiden.
Vilka var de 7 spelarna som kom?
Som
kom och tackade nej
den Christian Heinz. Bland annat. Ja. Han satt hemma i mitt kök. Han kan vi ta.
Ja.
Han gick till AIK, fast när AIK spelade Superettan, det var konstigt att han var i AIK. Ja. Bland annat, det var flera. Men i alla fall så till slut fick vi ihop ett bra lag. Vi fick Makondele på lån. Det var då min relation till Bosse Andersson väcktes. Så att vi lånade honom. Och han efter en trög start så var ju han riktigt bra hos oss under halva 2005 och framförallt hela 2006. Där han var 2 i poängligan i Allsvenskan. Så att vi fick till det på ett bra sätt. Han blev liksom, ett bland de här lojala grabbarna, så blev han liksom S-et som kunde göra skillnad.
Om man just att hålla kvar ändå rätt många spelare rätt länge. Det är klart ni släppte några som flyttade vidare, Oremo och så under åren. Men ändå att övertyga dem att vara kvar. Vad var det som skapade den sammanhållningen?
Nej, det var ju framförallt de här grabbarna som jag pratade om tidigare. De 8 som hade varit med från Division 2-tiden i princip. Eller när vi åkte ur 99. De spelarna, de var ju upp i en sån ålder. Så att de var ju nästan, flera av dem var ju runt 30 eller över 30. Och då det blev inte liksom aktuellt. De hade jobb och hade gått ner i tid för att kunna spela Allsvenskan. Och så det var inte ett sånt stort tema att behålla dem. Svårigheten blev ju sen när vi fick fram spelare som hade, det blev ju väldigt korta brintider i klubben. Oremo var ju klubben i 1,5 år tror jag. Javo var inte heller speciellt länge, 1,5 år tror jag. Gärnt var inte heller länge.
Men det var att ni behövde göra den typen av affär?
Ja, som man säger, om man har en omsättning med 25 miljoner och ska försöka behålla nivån på laget och du vill ha någon form, försöka lyckas med någon kontraktsförlängning, så behöver vi ha lite kosing i bagaget, och det Det var absolut nödvändigt att göra försäljningar. Det var ju alltid insändare och så i lokaltidning att jag inte ville bli bättre. Vi sålde våra bästa spelare, men det fanns liksom ingen chans att stå emot de affärerna som vi hade möjlighet att göra då.
Var det du och ordförande Leif Lindstrand som gjorde det liksom? För på något sätt var du både huvudtränare och sportchef.
Ja, jag var ju sportchef.
Du styrde allt?
Nej, jag styrde inte allt. Det gjorde jag
nästan.
Nej, jag styrde vardagen runt laget. Nej, men alltså vi hade ett gott samarbete, jag och Leif, runt de frågorna. Men såklart att det var flera människor som var inblandade.
Hur förklarar du i efterhand att det var möjligt på något sätt att trotsa fotbollens naturlag? Inte en, två, tre säsonger, det kan man göra, men ni hängde kvar så länge.
Ja, vi lyckades ganska bra med alltså våran modell, den må uppfattas som defensiv, men vi lyckades ganska bra med spelarutvecklingen. Så vi fick några spelare som slog igenom väldigt bra, och det fick ju sen ringa på vattnet att andra spelare lockades dit. Vi fick ju någon sån här stämpel att vi värvade från lägre divisionen. Det var ju för att vi, Oremo och Javo var ju från lägre divisionen, men oftast var det ju spelare som satt på bänken i andra klubbar. Vi värvade Daniel Theorin från Malmö, vi värvade Gernt från AIK, Jonathan Berg från Göteborg, Makondele från Djurgården och så vidare, Babopa som hade varit i Djurgården. Så att det var som fick, så vi fick liksom någon slags attraktionskraft ändå på något mystiskt sätt. Och de höll uppe nivån på laget. Man kan säga att under de 9 åren som jag var där, så var det, man ska säga, 3 trupper som vi omsatte. Och det blev, vi lyckades få till stommarna på ett bra sätt. Den sista där med Fällman och Falsetas och Dahlberg och Orlov och grabbarna. Vi hade ju ett riktigt bra lag då 2013. Men vi spelade i Europa och vi blev jävligt trötta. Vi gick ut i Europa 3 gånger under min tid.
Fair play 2 gånger precis, och en förlorad. Alla 3 gånger. Ja,
vi var väldigt vänliga.
Ja, herregud, jag är inte nog med det. Ni var allt annat än ditt forna favoritlag Dirty Leeds. Så ja, spelade precis, ni precis. Polerat. Ja. Men att just att ni nådde Europa också 3 gånger. Förvisso fair play. Men det är ju ändå otroligt. Se till vad ni åstadkom med 25 miljoner om året i omsättning.
Ja. Nej, men det var roligt. Det var roligt, men tyvärr har de tagit bort den regeln.
Ja. Hur ofta var du irriterad på den kritiken ni fick? Stämpeln, tråkiga, bönder, allt vad det var?
Ja, men det är ju sagt självklart att det var några dagar som man runt kaffebordet där på kansliet som vi hörde vad han sa och så vidare. Men framförallt så var det ju en drivkraft.
Ja, hur mycket blev det ett bränsle?
Det är alltid svårt att bedöma det där, men det skapade ju en stark känsla för laget på något sätt bland spelarna. Jag tror spelarna också pratar såklart om det där mycket. Vi pratar inte, vi använder ju inte det liksom som något känslomässigt tändvätska i det resonemanget hur vi skulle ta oss an nästa match. Utan vi försökte ju vara noggrann med vad vi skulle göra, inte styras av känslor på det sättet. Så att,
fanns det något långsiktigt mål, eller var det egentligen man gick in varje säsong och handlade om att överleva ekonomiskt och sportsligt?
Men man kan säga som så att om vi gjorde vinst året innan så återinvesterade vi det laget. Men vi satte aldrig nästa års budget i risk förhållande till egna kapitalet, eftersom elitlicensen bygger på att ha positivt eget kapital. Men målsättningen var ju såklart att få en bättre ekonomisk tillvaro för att kunna ta det steg i allsvenska miljön. Och då med den sponsormarknad som finns där i det området som Gävle tillhör, den regionen, då kändes det som att arenafrågan var avgörande. Och därför så var ju det om man säger efter vad jag var allsvenskan i 3-4 år, då var ju det ett tema för klubben väldigt mycket. Man försökte ju hitta en lösning runt Strömvallen eftersom den ligger så fantastiskt som den ligger. Men sen till slut så insåg man att det går inte att göra någonting bra med Strömvallen. Det blir väldigt konstigt om man ska spara den gamla läktaren. Och till slut tror han skulle det vara liksom 18 meter bredvid, liksom en djupled fel i förhållande till kortlinjen. Men det skulle bli väldigt konstigt. Så att då kändes det som att Gavlehov-projektet och Gavlevallen var det rätta. Och det startade ju när jag... Det var beslutat när jag lämnade, men det var hade inte startat. Man hade inte satt spaden i marken, om man säger.
En sak som hände under tiden du var där var Yannick Bapoupa, som ju du nämnde, som var stark sportsligt hos er, såldes till Kalmar, dömde sig det med han för våldtäkt. Hur, som skedde i Gävle, även för han var mitt emellan klubbarna, så var det ju ändå så. Hur, du hade ju en relation med honom som spelare och så. Hur var det?
Ja, det var... Den sista grejen hände ju efter jag hade lämnat, och då, eller efter han hade lämnat till Kalmar, ja, som Bosman. Så det var liksom precis i skarven där. Men han var ju inblandad i en grej innan, och det var extremt tuff tid för oss allihopa i klubben. Det var tufft på många sätt. Det var både trycket på klubben, men också trycket på lagkamraterna. Så det var väldigt knepigt.
Vilket ansvar har man som klubb?
Man har ju ansvar för sina arbetstagare som arbetsgivare, och gäller att hantera det på rätt sätt. Men i just en sån där situation så ropas det ju på väldigt mycket från alla möjliga håll. Och för våran del var det ju viktigt att hålla huvudet kallt.
Vad känner du ändå efterhand att ni kunde hantera ett annorlunda?
Nej, i den frågan kan vi inte... Det finns inte en grej. Många saker kan man ångra i livet, men runt den situationen kan jag inte säga att jag ångrar någonting.
Om du tittar på Gävle nu, som ju, jag menar, du lämnade och sen några år senare trillade de ur, och sen var det ju ett våldsamt ras, får man ändå säga. Hur har det varit att följa från sidan? Jag vet ju att du också var i Sandviken mot, ja, Gävle sen, men om du bara tar Gävle biten.
Det var ju väldigt tråkigt, men de fick ju den här situationen som vi pratade om att HBK inte fick, tack vare en lokal stark prägel. Under den här allsvenska perioden så blev det ju för varje år som gick en lägre andel lokala spelare. Så när man åkte ur så blev det liksom väldigt stor omsättning, spelomsättning. Så man klarade inte av liksom att bromsa fallet. För den ekonomiska skillnaden var så stor så att det var väldigt svårt. Och konkurrensen i Superettan är också stenhård. Och då blev det två divisioner på en gång, och det var ju väldigt tråkigt i och med att det sammanföljer med att man då hade fått bättre förutsättningar med arenan. Men det är också det då som kan göra att fotbollen kan studsa tillbaka i Gävle, och nu är man ju tillbaka i Superettan, glädjande nog.
Men var det plågsamt att följa från sidan? Du hade ju lämnat, men...
Nej, men det var ju tråkigt såklart. Det var tråkigt för vi hade ju liksom jobbat hårt för att hamna där vi var. Men det blev ju en väldigt lång period i Allsvenskan. Men hade ju varit i elitfotbollen sedan 1980, förutom det där året av Superettan 99, när den sammanslagningen av Norrettan och Söderettan, då var vi nere i division 2. Men annars hade ju klubben hållit sig på elitnivå, men nu har det ju blivit några år i ettan, men nu är man som sagt tillbaka. Och då kan ju man säga att just det här, de här åren som skapades förutsättningar att bygga en arena, var förutsättning för att man ska ha chansen att komma tillbaka.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
börjar med en allsvensk fotbollsnyhet som offentliggjordes idag. Djurgården har gjort klart med Pelle Olsson som ny tränare för 2014. Det presenterade klubben under en presskonferens ikväll. Olsson kommer närmast från Gävle där han har varit huvudtränare i 9 säsonger. Kontraktet med Djurgården sträcker sig över 3 år framöver.
Det blev ju istället Djurgården, du, som du nämner själv, du etablerar en relation med Bosse Andersson som kommer tillbaka till Djurgården och du blev tränare. Hur reagerade du när du fick den frågan?
Det var en ganska knepig situation. Jag hade ju varit i Gävle så länge och kände väl att jag ska hålla på med det. Jag kan inte vara i Gävle hela tiden. Någon gång måste jag ta steget, och när det kom en sån stor klubb som Djurgården som just då inte hade haft jättestora framgångar.
Nej, de hade haft några riktigt tunga år.
Ja, vi hade ju varit precis, jag tror skillnads en placering i snitt mellan Gävle och Djurgården de senaste 6 åren före. Så det kändes väl ändå som med Bosse och Henke tillbaka och jag hade lärt känna dem, så kändes det som en bra förutsättning att gå in i en sån klubb. Sen hade ju Per Mathias varit där åt innan och satt en väldigt stark, hade ju en väldigt bra period. Så att det fanns ju en, visade att det fanns ju potential i laget.
Hur svårt var det att växla upp från Gävle där kanske ingen brydde sig, eller rätt få om jag är... Alltså både det mediala trycket är ju större på Brynäs än på Gävle IF, och samma med supportrar. Att gå till Djurgården där det är ett starkt medialt uppmärksamhet och stark supporterkultur kring det. Och jag menar, det var ju liv när Magnus Persson slutade och det ena med det andra. Ja. Du vet, hur var den uppväxlingen?
Nej, alltså jag tyckte inte, det var inget stort problem. Utan Djurgårds människorna och klubben är ju väldigt familjär. Det var väldigt, det var en bra tid. Men det är klart, när det inte gick bra, då fick man fan känna på, såklart. Men det gick liksom tillräckligt bra. Under de här 31 månaderna så gick det tillräckligt bra i 25. Det var de sista månaderna som inte gick tillräckligt bra. Då blev ju trycket ganska stort. Men innan det så var ju större grejer att växla från Strömvallens trånga, sträva konstgräs till ett blixtrande, snabbt, stort Tele2 fotbollsmässigt. Det var vissa saker i min, liksom, mitt tränarskapet och principer i spelet som var, jag måste anpassa mig till. Jag måste liksom lära mig. Det var liksom annorlunda. Väldigt annorlunda. Men annars var det ju 11 mot 11 och grabbar som vill bli bra i fotboll. Så det, liksom vardagen var inte så stor skillnad ändå. Men skillnaden är ju när det inte går bra.
Samtidigt så fanns det ju kanske en större acceptans för att Gävle spelade lite mer direkt och lite mer riskminimerande än det kanske fanns i Djurgården, eller?
Nej, men alltså vi fick igång ett ganska bra spel i Djurgården. Vi hade ju 2015 en riktigt bra period som inte räckte hela vägen fram. Vi hade 15 raka utan förlust. Och det var ju ingen som klagade på hur vi spelade. Det var ju inte ett tema, kändes det som. Vi hade perioder under 2014-15 också som inte var perfekta. Men vi var ju jäkligt bra 2015. Och var ju med. Serien var ju väldigt delad då. Det var 6 lag som var väldigt långt före de andra. Vi var med ganska länge till 20:e omgången i den absoluta toppstriden. Men vi glidade lite för Harris korsbandsskada i juli där.
Ja, Harris räddade den tiden. Ja. Jag minns ju januari 2016. Du är nere på tränarkonferens i Abu Dhabi. Och du är helt vit i ansiktet. Karim Rabti har blivit skadad nere på plan. Vilka tankar var det som gick genom huvudet i och med att du var vit i ansiktet?
Ja, men vi spelade ett spel där yttre mittfältarna var så här pocket-spelare. Och Harris och Karim hade ju varit de två under den här goda perioden. Och så hade vi ju Sam Johnson och Njasha Mishekvi som forwards. Och vi hade ju jävla bra spel helt enkelt. Och det, när Harris gick under först och sen... Vi visste att han skulle vara borta en bit in på 2015. eller på 2016, och så går Karim sönder. Som, han var ju samma som jag pratade om tidigare med Erik Ahlstrand och Kasper Karlsson, i ett sånt skede i karriären där han bara blev bättre och bättre och kunde ju liksom driva utvecklingen av laget. Så när han gick sönder också, så klart, då, det var jäkligt tungt slag för oss. Och för mig som tränare kändes det ju för jäkligt. Sen kom ju Harris tillbaka, men drog korsbandet igen första matchen han startade.
Jag vet, någon gång efter du hade lämnat Djurgården när jag träffade dig, så sa du att ja, men det var nästan Karims skada som kostade mig jobbet. Var det så?
Nej, det tror jag förenklar det hela. Under dem, om jag sa att jag omsatte tre lag eller tre trupper i Djurgården, eller i Gävle på 9 år, så omsatte jag nästan tre trupper i Djurgården på den tiden jag var där. Alltså det var en väldigt stor spelomväxling och fick ihop laget på ett acceptabelt sätt de första 2 åren. Men det tredje året fick jag inte ihop det. Och Karims skada var såklart en av de sakerna, men det, jag skulle inte liksom lägga allt på det. Det ska jag inte säga, utan jag fick inte ihop det tillräckligt bra.
Det var ju lite udda för oss som följde Djurgården 2016, gick ju tungt sportigt. Du fick förlängt kontrakt och sen bara rätt kort därefter så fick du sparken. Hur förklarar man det?
Ja, det var, alltså förlängning av kontrakt, det var klart ganska länge. Men det blev inte liksom, det var några detaljer och så, och offentligheten drog ut på tiden. Så det blev liksom den tiden däremellan, det var egentligen längre. Det var bara det att offentligheten som sagt gjorde att det själva, det kom ut väldigt nära på det. Men det spelade liksom ingen roll om det var förlängt eller inte. Vi vann inte tillräckligt många matcher.
När förstod du att nu är det över?
Ja, det var ju så att vi 2015, så 1 augusti så slog vi Häcken med 2-1 och vi gick upp i serieledning. Men 2016, 1 augusti, som är min födelsedag, så förlorade jag mot Kalmar borta. Och det var fjärde raka förlusten efter sommaruppehållet. Och då, när jag kom hem på natten, så var ledig dagen efter. Och då förstod jag att nu är det förbi. När Expressen ringde och frågade vad jag sa om de tre alternativen som Djurgården jobbade med.
Visste du då att du hade fått sparken?
Nej, det visste jag inte. Utan det fick jag dagen efter.
Men du leder en träning fastän det har gått ut meddelande att du har fått sparken?
Nej, det hade inte gått ut, utan det där var spekulationer i media. Utan jag kom till träningen på, vi spelade i Kalmar på måndagen, förlorade 2-1. Kom hem på natten, var ledig på tisdagen, träning på onsdagen. Och när jag kom dit på onsdagen, det var inte officiellt på något sätt. Utan jag...
Men du anade
det? Ja, det var liksom... Det var liksom Expressen livesände träningen. Ingen var där från klubben då. Bosse hade försovit sig.
Bosse hade försovit sig?
Nej, jag vet inte. Men alltså, och sen efter träningen så hade jag ett möte med dem.
Och då fick du gå helt enkelt?
Ja.
Just att vara i en klubb som engagerar så mycket, det är ju positivt och härligt ibland, men just i motgångar får man känna av det. Hur kände du av det från supportrarna den tiden fram innan du fick sparken?
Man kan säga att vi i maj, då hade vi en situation där vi förlorat derby. Det var jävligt. Alltså du hade ju den här derbyproblematiken i Djurgården, och den fick jag också min beskärda del av liksom. De resultaten, och där var jag i princip rädd att sluta själv. Men så slog vi Helsingborg där på...
Varför var du beredd att sluta för trycket? Alla var
nej,
som
men jag kände att det var... Jag vill inte vara den som belastningen på något sätt, om man kunde vända någonting i det läget.
Men söktes du upp av supportar?
Alltså? Nej. Nej, inte alls. Utan jag var med på ett medlemsmöte där frågeställningarna rörde sig väldigt mycket. Derbyn var ju väldigt mycket i fokus efter det. Men sen så vann vi mot Helsingborg, och så var det förlorade mot Häcken, och så var det sommaruppehåll. Så startade vi om, men då sålde vi Sam till Kina där.
Ja, Sam Johnson.
Ja. Och han var ju en spelare som hade fungerat. Vi var ju inte bra, vi var inte tillräckligt bra. Men vi startade upp med riktigt svaga resultat efter uppehållet, och då förstod jag att det räknade ner, om man säger.
Hur är ett sånt medlemsmöte när man själv står i centrum?
Nej, det är tungt. Det är tufft faktiskt. Det är tufft.
Vad sa de?
Nej, men det var mycket frågeställningar kring vad vi skulle göra för att vända trenden och framförallt derbyfacit.
Vad kan man säga?
Ja, men man kunde säga att vi har en match nu imorgon mot Kalmar och då försöker vi fokusera på den matchen i första hand. Men det var ju mer, gjorde ju de än mer upprörda vissa.
Ja, det är inte lätt. Fanns det någon lättnad i att försvinna eftersom du hade till och med tänkt hoppa av tidigare?
Liksom? Nej, på slutet så kände jag inte alls på det sättet, utan då kände jag att jag var beredd och jag kommer ihåg sista hemmamatchen var ju mot Sundsvall där vi också förlorade. Och liksom, det var ju ett par tusen som skrek avgå långt efter slutsignalen. Jag kände att, nej för fan, jag kör på.
Kände du inte av någonting? Att de...
Nej, i det läget så... Jag var ganska överraskad av hur jag kände då faktiskt. För i maj där tyckte jag var mycket jobbigare. Men sen så, då, när det liksom var som allra värst, då kände jag bara, nej för fan, nu jävlar kör vi på.
Känner man in i en klubb att... Nu viker stödet för mig. Känner man det?
Nej, jag kände inte från de närmaste. Men jag var ju aldrig... Vad kan man säga? Alltså, det är ju styrelsen som... Det är styrelsen som är beslutande. Och de är ju inte någonting jag träffar i vardagen. Oavsett om vi vinner alla matcher eller förlorar alla matcher.
Det var ju Bosse Andersson och Henke Berggren som tog dit dig och så. Och ingen var där då den sista träningen. Hur var relationen efter det när du får kicken?
Nej, men vi hade radio tystnad i 3 veckor. Sen så fyllde Bosse år så hade vi skickat grattis. Då ringde han efter 30 sekunder och frågade om vi skulle käka lunch. Så då var det förbi.
3 veckor var det räckte att du parkerade?
Ja.
Efter det så är det ju, ja, du är i Sandviken ett tag och tar upp dem någon division väl?
Nej, de var etta när jag kom. Ja. Så att jag kom in i slutet på en säsong och vi var i avgörande strid där för att undvika att hänga kvar, eller undvika att åka ur första året de var i ettan. Så då var jag där i 3 år sedan.
Och du är i AFC någon vårsäsong och så. Och jag läste ett citat liksom där du sa att när du kom här till Halmstad igen att liksom du varit på gång tillbaka hit men du trodde liksom att det inte skulle bli av. Och fanns en känsla av att din elittränarkarriär lite var över? Om man då inte säger att Division 1 i Sandviken är ett elittränarjobb.
Ja, absolut. Så känner jag. Alltså jag kände väl att du skulle ta mig till elitfotbollen för att gå dit med ett lag underifrån. Så känns det.
Är du förvånad ändå med tanke på vad du hade gjort med Gävle att det inte fanns större intresse?
Nej, alltså jag har fått förfrågningar under årens lopp från i olika. Men man kan säga att det är ju våren... Vad ska jag säga? Det är ju en förändring. Liksom, fotbollen förändras och fotbollen man har liksom, vad ska man säga, för att uttrycka sig på rätt sätt. Man säger att den här perioden i Gävle, den stämplar ju ganska hårt vad jag stod för och vad som liksom var. Och det var ju i takt med förändringen av spelet och vilken spel som bedrivs i Allsvenskan så på något sätt så var det jag förväntar mig inte att jobba i Allsvenskan igen, så kan jag säga, utan det den här jävla perioden den kostade mig ganska mycket. Att vi spelade väldigt bra fotboll med Djurgården under framförallt 2015, det liksom fick... Det är ingen jävel som vet det överhuvudtaget, utan det är ju mer min period i Gävle och hur spelet var då, vilket folk inte egentligen har en aning om hur det var egentligen. Men
ja, men man har ju ändå sett, om man nu precis säger att jag tillhör dem okunniga, man har ju ändå sett Gävle några gånger.
Men Olof, du är väldigt kunnig. Det vet
nej,
det,
men jag vet precis hur du säger. Men det var ju ändå lite tråkigt spel ibland.
Nej, men vi var ju bra på att vara i balans. Och spelare gillar ju när det öppnar ytor och spelare. Vi var ju väldigt bra på att stänga ner och göra matchen väldigt tajta. Det var ju våran, som jag var inne på med Strömvallen också. Det fanns ju en del saker med den arenan. Var det väldigt tajt och den var väldigt strävmatta. Så matcherna blev ju väldigt låsta många gånger. Och det är klart att motståndarna retar sig på det. de tyckte inte det var jättekul.
Och så nej, var det, var ju rätt. Det,
så väldigt jag var små.
Här i Halmstad och föreläste och Per Texas Johansson körde mig dit och han sa att det var ju värsta man visste att komma till Gävle.
Ja. Ja, jo men det har ju raljerats mycket om omklädningsrummen.
Ja.
Man knappt fick plats när man skulle ligga på massagebänken med fötterna utanför omklädningsrummet.
Var det inte så då?
Nej, inte riktigt men nästan.
Nej. Men du menar att, det, eller om jag förstår det rätt, den stämpeln, Gävle-stämpeln sitter mycket hårdare än vad du eventuellt gjorde i Djurgården. Så att...
Ja, självklart är det så. Att jag är förknippad med mina perioder i Gävle.
Hur känns det att den stämpeln sitter mycket hårdare än det du eventuellt gjorde under en period i Djurgården?
Ja, men det är som det är med det. Utan det är... Jag skulle väl ha... Men hade jag lyckats bättre totalt, alltså slutet blev bättre i Djurgården, så då är det ju annat. Men det blev ju en kort period som vi spelade väldigt bra. Och det var för kort.
Vilka andra förfrågningar har du haft?
Jag har haft några, så här, både från Superettan och Allsvenskan. Lite då och då under de här åren som jag, från 2006 och framåt kan man säga, med jämna mellanrum.
Men efter, om vi tar efter Djurgårdstiden, efter du får sparken i Djurgården, vad har du haft då? Liksom? Du är inne i AFC en vår och ni förlorar väl nästan alla matcher och sen får du sluta.
Det verkar ju 2017 var det.
Ja, det verkar inte ha varit en rörig förening, om jag är snäll.
Ja, alltså det var en knepig situation för klubben. Flyttade från Skytteholm och Solna och Sundbyberg till Eskilstuna just då, när man hade precis gått upp i Allsvenskan. Men det var ju så att jag, när jag, som jag sa, så jag jobbade som heltidsanställd tränare från 1 januari 1996 till 3 augusti 2016. Varje dag vaknade upp och hade liksom ett fotbollslag i tanken som jag liksom ansvarar för. Och då, de 4 månaderna jag inte hade något jobb där, augusti, september, oktober, november i efter Djurgården, det var jäkligt jobbigt. Så då tog jag ju ett...
Vad var det som var jobbigt?
Nej, men att inte ha... Man jobbar så länge i den här rollen som kräver mycket av en. Och som... det är väldigt lätt att gå upp i helt och identifiera sig väldigt starkt med själva rollen. Och när man plötsligt då efter 20 år vaknar upp och så har man inte det jobbet kvar. Det blir en jobbig period.
Hur gjorde du för att hantera vardagen om det?
Ja, alltså jag promenerade mycket. Jag åkte på resor. Det var det som jag ägnade mig främst åt. Men så fick jag, och jag fick någon fråga också från någon klubb, men jag sa nej. Och sen hade jag AFC en som var nykomling i Allsvenskan då. Öskan har gått till Djurgården, så då fick jag, och där tog jag kanske beslut som jag borde ha tagit det lugnare. Det var ingen bra match för mig just då. Så kan man säga.
Och sen när du går ner i division 1, det är ju ändå en resa ner. Då har du liksom varit ändå allsvensk tränare under väldigt lång tid. Och så ska du plötsligt ner 2 divisioner.
Ja, men det kändes som ett inspirerande uppdrag, för att det var i mina hemtrakter. Så att det var praktiskt bra för min del. Och dels så var det en klubb som hade goda förutsättningar för att det skulle sakta gå åt rätt håll. Och så det kändes, att det var upptagen. Det är samma sak som det här, att det inte var chefstränare. Det var, alltså det, för mig var det viktigare att jobba med fotboll i vardagen och gärna i teamet. Det är det som är att jobba med högmotiverade spelare. Och det var det i Sandviken också. Högmotiverad spelare.
Vill du bli huvudtränare igen om någon skulle fråga dig?
Ja, absolut. Det vill jag. Det vill jag gärna. Men nu ska jag vara i den här rollen i 2 säsonger till.
Sen ska du studsa tillbaka?
Sen är jag så gammal. Så när det är över.
Ja, säg inte det. Det finns många äldre tränare.
Ja, det gör det. Absolut.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Podden är som vanligt producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker, om ni vill kritisera eller berömma eller önska någonting. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.